morgon. Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz. Klockan är 7:02 på morgonen, måndagen den 24 maj 2004. Jag tittar ut över ett mulet Saltsjöbaden just nu. 7,3 grader utanför fönstret. Det ska inte bli varmare än 9 grader idag, säger han. Ja, det är kyligt fortfarande. Men allting har slagit ut. Det är en total grönska nu. Det är blad överallt. Och de är skira och gröna, många av dem. Fast de här... Är det plommonträd? Körsbärsträd, de heter de vita. De här som blommar så tidigt med alldeles vita blad. De har gett upp redan. De har kört sitt race. Vita körsbärs och plommonträd heter. Så de där vita är redan borta. Men jag kan se ekarna här. De kör på fullt. Alltså, de har nu massa... De här eklöven, man får hålla på och kratta dem. De multnar ju aldrig. De är så många. De är igång igen. Jag förstår inte. Nu är det... Men de är mycket snyggare nu. Nu är de alldeles ljusgröna och fina ekbladen. Och regnat har det gjort så att det är alldeles blött överallt, fuktigt. En del droppar hänger i träden. Okej, jag har inte öppnat fönstret än, för det är lite kyligt alltså. Som sagt, 9 grader ska bli under dagen, 7,1 grad just nu. Och det kommer att regna idag. Det har ju regnat tidigare, det har i natt regnat som bara den. Det kommer att regna. Och naturligtvis mulet hela dagen. Men det gör väl ingenting, det är ju natur det också. Det är liksom, när jag var liten tyckte jag så trist med regn och sådär. Men det är ju faktiskt en del av livets gång, naturen. När jag bodde i Kanada 1,5 år i Vancouver, där det regnar väldigt mycket. Men det är faktiskt det mulna som var det jobbiga. Regnet är lite jobbigt i början, det är lite obekvämt kanske ibland. Men det är det här mulna som kan bli jobbigt i längden. Ett tag så är det väl trevligt som omväxling, måste jag säga. Så allting finns, allting trevligt. Jag bodde i öknen också under några år nere i Kalifornien. Och det var skönt med all sol. För när jag växte upp så tyckte jag det var deprimerande med allt mulet. Man kände sig väldigt instängd. Men efter att ha levt i öknen i några år så har man liksom lärt sig att ja, men det finns sol, den är på jämt. Så att efter några år här i Sverige så har jag fortfarande inte blivit deppig av det här med mulet väder. För man vet ju att det kan vara soligt. Jag får se. Kanske om man bor några år till så kanske man blir deppig igen av det. Solen gick upp 3:59 idag och kommer att gå ner 21:32. Nu klockan 7:05 på morgonen. God morgon! Det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Jag heter Lasse Lundeberg och finns här varje vardag morgon mellan 7 och 8. God morgon. tagit paus från politiken här de senaste dagarna, för det är vinklingen med det är så fullständigt total i Sverige, så att jag har suttit här på morgonen ibland och tagit ut, upp exempel för exempel, vad är man för tiger i svenska media och vad är man då poängterar och hur man kan ljuga med fakta och så vidare och så vidare. Men jag har tagit paus från det för att det är bara övermäktigt, och det håller, man kan inte bara sitta varje dag och hålla på och berätta vad som har varit just den senaste dagen. Man skulle kunna faktiskt ha en hel verksamhet bara med sånt och ta upp felaktigheter i svenska media dagen i ända. Så att, men jag har tagit paus från det, och de senaste dagarna så har jag dragit igång en ny radiostation, en musikstation. Och det är det som jag förklarar att min webbsida, man har varit inne på radiolars.com här senast in, att jag tog ner sändningen av de här programmen. Det är ju så att det här sänds på Radio Nacka 99,9 varje morgon mellan 7 och 8 varje vardagmorgon. Och det sänds även på internet från min hemsida radiolars.com. Och där har jag även dygnet runt sändning av de senaste 7 sändningarna på morgonen. Så att på internet så kan man höra senaste 7 sändningarna repriseras. Men jag har dragit igång en ny kanal där också. Jag var tvungen att stänga ner de här utsändningarna av det här talprogrammet, för jag behövde datorerna till att dra igång den nya radiostationen, så jag kunde inte upplåta ett par datorer till det. Så att därför så har sändningarna varit nere på internet under helgen här. Jag började väl fredagskväll var det. Och men nu har jag fått igång den här nya radiostationen som står och går och spelar musik dygnet runt. Och igår kväll så kunde jag även sätta tillbaka talstationen. Så att nu har jag 2 radiostationer på internet här. En med musik och en med tal. Och den här med, om det är någon som undrar, den här med tal, det här har jag skrivit allting på engelska därför att jag har en del kompisar i USA som kanske vill höra den här musiken. Jag vet att det är en del som gillar den här musiken, men jag har egentligen bara valt musik jag själv gillar. Men därför har jag skrivit allting vad gäller musiken på engelska, och det är bara musik där. Och det är till övervägande delen amerikansk musik. Så att därför, om man går in på hemsidan, så allting som gäller musikstationen står på engelska. Och kommer så förbli. Och det är bara musik. Det är inte mycket snack där. Jag bara säger Radiolars.com. Och det säger jag också på engelska för att hålla det så. Som det är tänkt för en amerikansk publik också. Eller i första hand kanske inte då. Eftersom det finns flera som kan lyssna där. Och så har jag tänkt ut en slogan. För det är nämligen så här att, som jag har berättat om media i Sverige, men det gäller inte bara i Sverige för sig, så är det mycket sån här Aftonblad-sensation. Nu är det värre någonsin! Och mycket sån här att man tar ut en liten detalj och sensation av det. Och jag tycker det är en hel del hype vad gäller stationer som spelar musik. En massa jinglande och kimmande och massa sånt där liksom. Det här är din favoritstation. Du tycker vi är bäst. Det vill man inte höra hela tiden. Så att en sak jag har gjort med den här stationen, det är att det inte är någon hype. Och men jag var tvungen att komma på en slogan. Eller det blev så. Jag bara kom på en slogan så här. Och jag har en slogan, har jag. Det är all hype jag har. Och det var så här att jag tyckte om... det är mycket musik idag som... Vet ni hur de gör musik idag? Ibland gör de det med research också. Att de har såna fokusgrupper som sitter och lyssnar. Så gör de liksom undersökningar på vilka låtar folk kan gilla. Det är inte fel med undersökningar, men när man till och med gör det för att skriva musiken, då undrar man lite. Kan de inte lita på sig? Har de ingen känsla eller inga idéer? Har de ingen feeling liksom? När jag väljer musik till den här stationen, jag tar bara vad jag känner för. Liksom, det finns inga sådana här uträkningar. Ja, det här kommer de att tycka om, och det här kan hålla dem kvar länge. Det finns inget sånt där, utan jag tar bara det jag känner för. Men då kom det fram en slogan att det liksom, det här är musik för riktiga människor ungefär. tänkte jag. Riktig musik för riktiga människor. Jag tänkte man skulle ha såna bilder, riktiga vanliga människor på hemsidan. Skulle man ha såna förbud, no hype. Och såna här överstruket, såna här plastigt då. Men i alla fall, riktig musik för riktiga människor. Så då fick jag på engelska, eftersom jag gör allting på engelska, eftersom det är tänkt kunna lyssnas på i Amerika. Det är väl det stor chans att man kan få någon lyssnare på sån station, eftersom det är flera som är inne och lyssnar här. Real music for real people, RadioLars.com. Så låter linen som då går efter varje reklambreak. För att det kommer in reklam någon gång i timmen också. Så det är linen. Real music for real people, RadioLars.com. Och det är allt snack som är. Jo, när man loggar in så kommer in, så säger jag också RadioLars.com, säger jag sådär. Så att det är vad jag har pysslat med. Och sen har jag letat fram lite olika musik som jag tycker skulle passa. Och det är en blandning av nytt och gammalt. Men vi ska se här. Jag ska logga in. Jag ska surfa in på hemsidan. Så jag ska se vad jag skrev egentligen. Under tiden kan jag säga att ansvarig utgivare för denna sändning är Radioföreningen Nacka på FM 99,9. Men på internet, radiolars.com. Nu ska vi se här, jo, Real Music for Real People. Jag spelar då bluegrass. Jag vet inte om folk vet vad bluegrass är i Sverige. Det är sån här. Det är mycket banjo som jag illustrerade där. Och det är folk. Det är lite folkmusik. Väldigt mycket folkets musik är det. Bluegrass, blues, country, oldies, rhythm and blues och jazz. Det är det jag kommer hålla mig till. Och det är också lite grann för att jag tycker det har gått lite för långt. Jag har ju bott utomlands, jag vet inte, jag var 13 år, jag var ute i Kanada och USA. Och jag tycker ju om Sverige, det är kul att komma tillbaka och träffa alla. Men det är någonting med Sverige som finns i hela Europa jämfört med Amerika. Det är en form av hårdhet och stelhet i kulturen här. Svårt att sätta finger på vad det är, men det är ofta lite varmare och mer genuina och mer gammaldagsa känslor i musiken ifrån Nordamerika. Och det är någonting med hårdare, mer, jag vet inte, mer socialistiskt här i Europa, mer liksom uträknat och vetenskapligt. Och det har jag alltid tyckt är skrämmande och kallt. Och det är ytterligare en anledning till att det känns rätt att dra igång den här stationen för mig. Och det är alltså i första hand musik som är, ja, en del påminner om den gamla spelmansmusiken ifrån Dalarna, ifrån hela Sverige i och för sig, fioler och spelmän, och vilket även påminner lite om den irländska jiggen och allt det här, och vilket då påminner om countryn, det som blev country när det utvecklades i Amerika, ungefär samma rötter. Och så har vi den svarta sidan då, bluesen, som är en kombination. Jag menar, både countryn färgas ju av det svarta och bluesen har ju starka influenser ifrån den här, det som jag sa, från Irland så att säga. Så att det kommer, det växer ihop där. Och så jazzen förstås, som är mer av musik i sig för musikens skull, om man nu kan kalla det för det. Jag vet inte, man kan, svårt att dela upp det i kategorierna eller musik. Och rhythm and blues och bluegrass och folk. Ibland kallar man det för americana, de där musikstilarna jag nämnde här. Americana, så det har jag funderat på att kalla det, men jag har inte riktigt nämnt det än. För när man också kallar det för bluegrass och blues och sånt där och country. Så det i alla fall kan man höra på radiolars.com. Där det finns en länk helt enkelt till den radiostationen. Så den satte jag igång. Jag började i fredags och arbetat hela helgen med att få igång den radiostationen. Och nu står den och snurrar. Men den ska ju byggas upp. Det ska bli fler låtar. Större bibliotek på låtarna. För att lyssnar man så där mer än, ja, jag vet inte. Men lyssnar man en hel dag så kanske 8-9 timmar. Då kommer samma låtar tillbaka efter ett tag. För större är inte variationen. Så det där skulle vi arbeta på, att lägga in flera låtar i första hand. Men sen är det som sagt no hype, det är väldigt lugnt och fint, så det är liksom en låt tonar ut lite, lite paus innan nästa låt börjar och sånt där. Det där har jag lagt, det tycker jag om. Jag har lagt några sekunder före och efter låtarna där. Nu är det rent ljudtekniskt inte perfekt som jag skulle vilja ha det. Det är så att ljudstyrkan på en del låtar stämmer inte med andra låtar. Och i vissa fall så är det någonting som jag inte kan göra någonting åt, tyvärr, just i nuläget, så som den här ganska enkla tekniken är. Så att, och det är också några låtar som är avklippta som jag inte har möjlighet att redigera. Inte mitt i som tur är, men i början och slutet där det är lite, om det är live-spelningar. Så det är lite sånt där ljudtekniskt som jag skulle vilja egentligen rätta ut lite, och jag får se om jag kan fixa det längre fram. Men det jag har koncentrerat mig på, det är bara att få igång musiken då i första hand, och att jag väljer låtar jag gillar. Men sen för att få, jag ville få igång lite station, så att jag slängde in, jag slängde in lite fler låtar. Det som jag var lite tveksam till slängde jag in ändå, för att få igång en rotation så det inte blir så få låtar. Så att med tiden kommer man väl att rensa ur några låtar här då. Sen blir det väl så att man rensar ur och lägger till. Så det var jag sysslat med under helgen, en ny radiostation eller jukebox. Så nu har jag två, en som spelar musik dygnet runt, en som pratar dygnet runt. Så tjallajva på morgonen mellan 7-8 i den som pratar. Radiolars.com kallar jag bägge stationerna för. Så det kan man gå och kolla om man är intresserad. Radiolars.com. Nu musik och nu snack dygnet runt. God morgon, jag heter Lasse Lundberg, finns här varje vardag morgon mellan 7 och 8 på Radio Nacka 99,9 MHz. Klockan är 20 minuter över 7. Ganska kul. Och sen satt jag igår kväll, sent på kvällen, vid mellan 21:30 och 23:30 satt jag och gjorde om hemsidan också. Det ser lite gräsligt. Jag ska faktiskt jobba mer på den senare, men jag funderar på hur jag skulle dela upp det här på hemsidan, för nu har jag två olika stationer, en musik och en metal, så att jag funderar på, ska jag lägga musiken då överst, talet under, eller, men så la jag till vänster och höger, så att på vänster sida ligger musiken och till höger ligger snacket då. Lite upplysningar om. Och så la jag in en amerikansk flagga över musiken och en svensk över snacket, eftersom det ena är på engelska och andra på amerikansk. Eller vad säger jag? På engelska och andra på svenska. Men sådär. Så ligger det till. Nu kan man alltså höra talstationen igen. Det var lite avbrott under helgen, någon undrar. Så det är bara att gå in och kolla det här på musikstationen och talstationen på radiolars.com. Finns bägge två. God morgon, jag heter Lasse och klockan är 7:23. Vi har 7 grader utanför fönstret. Och det kommer kliva upp bara till 9 grader under dagen. Och mulet är det, då kommer så förbli hela dagen. ända in i, ja, det är inte först kanske på torsdag vi börjar få se lite sol igen. Oj. Och 9 grader idag. Det kommer regna också under dagen. Så det är bara galoscherna på. här är Radio Nacka 99,9, 7.33 klockan, och det är Ernesto Cortázar som spelar så vackert. Och man kan även höra den i sändning på RadioLars.com, där alltså nu även senare dagar tillbaka, sen i fredags, i en station som spelar musik dygnet runt, plus en som pratar dygnet runt. Det är bara att välja. Radio Lars Music och Radio Lars Snack. Kanske det jag skulle kalla dem för. Jag har inte ens länge så heter de bägge två Radio Lars. Jag vet inte, det är, så kan det inte vara ifrån. Det här får vi räkna ut. Jo, en heter Radio Lars och en heter Radio Lars. Så att. Kontaktnät, förbindelser inom och utom staden. Se där, rubriken på kapitlet Kontaktnät som vi just nu ska ge oss in i. Det är Lars Erikssons Stockholms historia under 750 år som är grunden för vad jag tänker läsa just nu. I den statshistoriska forskningen har man länge talat om en stad och dess omland. Det vill säga det geografiska område som har en stor del av sin verksamhet inriktad på att förse staden med varor och ett ständigt flöde av inflyttare. På motsvarande sätt är staden beroende av detta omland för sin existens och eventuella fortsatta expansion. Stockholm, som ju grundats där centrala handelsvägar strålat samman, har haft ett stort beroende av sitt omland. Fram till industrialismen och uppkomsten av en allt mer världsvid handel i mitten av 1800-talet utgjordes kärnan i Stockholms omland av Mälarlandskapen, Bergslagen, Östergötland, Åland och de finländska kustområdena. Även från mera avlägsna trakter strömmade människor och varor till staden. Och här ska vi se närmare på några av de skiftande uttryck dessa stadens kontakter med omvärlden har tagit sig. Men också betrakta de olika former för kontaktnät som spunnits inom staden, mellan stadsdelar och mellan enskilda stockholmare. Och nästa rubrik lyder Stockholms handelskontakter med omvärlden. Det börjar bli, jag tror jag måste öppna fönstret här, det börjar bli lite grisigt. Som fåglarna vaknar nu, kanske, jag tror de vaknar lite senare när det är så här muligt väder. När så är vi uppe vid 4 och igång redan, men så här års, men nu är de igång. Vad är det där? Det är en talltipa. Jag vet inte, det är bara att gissa. Ingen aning. Hoppas den är stimfri. Vad ska vi se här? Redan under medeltiden var inte minst de nordtyska handelsstäderna viktiga replipunkter. Främst bland dem var Danzig, Rostock, Lübeck och Hamburg. Men under 1620-talet förändrades inriktningen mot Nederländerna och Amsterdam. Mot seklets mitt hade Stockholms handel alltmer förskjutits mot Nordsjön. Många Stockholmsfartyg gick också på medelhavshamnar för att hämta salt, vin och andra varor. De många förfyllda seglatserna stördes under de många europeiska krigen. Ofta stördes de av kaperier. Och det var där en krigförande sjömakt helt enkelt med våld tog över det svenska fartyget och sålde henne med last och allt. Bara under åren 1652-54 togs 28 Stockholmsfartyg av engelska kapare. Vid åtskilliga tillfällen följde därför svenska örlogsfartyg med som eskort i form av konvojer till skydd mot engelska, franska och holländska kapare, vilka gjorde Nordsjön, Engelska kanalen eller Biscayabukten osäkra. Något senare, under det stora nordiska krigets senare skede på 1710-talet, var istället Stockholm som fungerade som hemmahamn för svenska kapare som attackerade handelsfartyg i främst Östersjön och Nordsjön. Under 1700-talet växte Stockholms utrikeshandel. Och detta under ledning av redare och storköpmän i den så kallade Skeppsbroaden. Och handeln växte nu ut till nya områden. Inte minst Stockholms andel av handeln på Kina var betydelsefull och representerades av de många fartyg ostindienfarare som hade Stockholm som hemmahamn. Under frihetstiden från 1720-talet till 1770-talet tredubblades den svenska utrikeshandeln. Vanligen gick mer än hälften av sjöfarten på Stockholm och en uppåtgående handelsstaden Göteborg dessutom. Under 1800-talet födde en förskjutning från Stockholm till hennes konkurrent i väster. Under Napoleonkrigen i början av seklet revs Göteborgs stadsmurar och lilla London spände sina handelsmuskler. När järnvägen anslöt till de båda städerna några decennier senare visade sig betyda mer för Göteborg än för Stockholm att föra exportvaror till hamnen. Stockholms transoceana handel försköts i takt med Europas industrialisering från Medelhavet och Kina till mera avlägsna platser till Västeuropa, främst England, och senare 1800-talet även Tyskland. Stockholms handelsflotta följde ett liknande mönster. Ännu vid mitten av 1800-talet förde segelfartyg från Stockholm huvuddelen av varorna mellan de avlägsna hamnarna och Stockholm. Mellan huvudstadens redare hade föga del av handeln på Västeuropa och Östersjöområdet. Men när segelfartygen började försvinna upphörde Stockholms rederier med sina transoceana rutter. Istället fick huvudstaden en ångfartygsflotta som främst var inriktad på inomeuropeisk handel. Och här blev Sveabolaget det allt mer dominerande rederiet. Istället var det Göteborgsrederierna som var på hugget och tog över den transoceana handeln och därmed också stockholmarnas tidigare ledarställning inom den svenska rederinäringen. I Göteborg nådde man under 1800-talets senare hälft en balans mellan import och export, medan Stockholm hade en kraftig koncentration på importen. Industristaden Stockholms företag hade nämligen huvudsakligen sin avsättning inom landet, i Mellansverige och Norrland. Men det var dock nära att industristaden Stockholm hade kapsejsat. Och detta eftersom övergången till vattenkraftsdriven mekaniserad industri slog ut en del av den vattenfallslösa huvudstadens äldre företag. Men med omkraften kom en förändring. Och snabbt blev det oskarianska sena 1800-talet Stockholm landets mest industrialiserade område. De verkligt arbetskraftskrävande branscherna saknades dock i Stockholm om de inte kunde bygga på billig kvinnlig arbetskraft. Tusentals stockholmskor arbetade i tobaks-, konfektions-, sko- och pälsvaruindustrin. Men de mest framgångsrika företagen var de kapitalintensiva och innovationsrika inom maskinindustrin, den grafiska och elektrotekniska industrin. Stockholm hade ett högt löneläge och snappade snabbt upp tekniska nyheter från utlandet. Och båda sakerna tecken på att huvudstaden låg främst i den svenska utvecklingen. Med ångmaskinens uttåg var Stockholms storhetstid som industristad slut. Elektricitetens intåg och det ökade behovet av mark för den ständigt ökande befolkningen gjorde att många av de tunga industrierna strax efter sekelskiftet 1900 lämnade sina tomter på Kungsholmen och Söder för att etablera sig längre ut i förorterna, inom Stockholms stads gränser eller i grannorter som Sundbyberg. Till
skillnad från industrietableringarna lades hamnens nya kaj mot slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så nära stadens centrum som möjligt. Det enda undantaget är Värtahamnen. Med det nya seklet, 1900-talet, kom också en ökad internationalisering av Stockholm som handelsstad. Åter började huvudstaden få kontakter med hamnar i alla världens hörn. Och fortfarande 1920 var Stockholms hamn landets största exporthamn. Där stänger vi boken för idag. Lars Erikssons Stockholms historia under 750 år. Ja, det är intressant att lära sig. Det är som att historien går igen och allting går i cirklar. Det här var Nacka 99,9. Nu har jag tagit på klockan, för jag stängde av datorn och skärmen, för den står så. Den hörs nu när man lyssnar på fågelsången och riktar mikrofonen utåt, så att tänk vad man har blivit beroende av datorer. Nu börjar skärmen bli varm. Jo, jag kan se att klockan är 7.44. Ja, det var bara det. 7 grader utanför fönstret, det kommer inte bli varmare än 9 grader idag. Mulet hela dagen kommer det bli, och det lättar upp lite långt borta, men det kommer vara mulet ända till torsdag, och det kommer att regna idag till och från. God morgon, jag heter Lasse Lundberg. Här kommer lite mer fågelsång. musikstation här hela helgen sen i fredags. Fredag, lördag, söndag här, så att jag har ju inte följt med någonting i nyheter, utan bara ägnat mig åt att gå och dra igång en ny musikstation. Och det var ganska trevligt. Men vad är det som har hänt då ute i stora världen? Ja, om ni kommer ihåg, för ett par veckor sedan så cyklade John Kerry omkull. Det är han som utmanade till presidentposten. Och nu har president George Bush också cyklat omkull, som är den andra mannen som ska delta i presidentracet. Så att i cykelracen har inte gått något vidare till än. Till hade John Kerry skojat om det här när president Bush cyklade omkull, att jaha, har de tagit bort stödhjulen? Det kan vara lite känsligt när det är en sittande president som råkar ut för något fysiskt sådär farligt. Det är alltid lite känsligt. Får se om Secret Service börjar investigera den här John Kerry. Vi får se. Nåja, men kommer ni ihåg att prata för ett tag sedan här i Sverige hur vänstertyperna försöker göra politik av allting, till och med av konsten. Och man ger då konstnärslön och utmärker sig till en Lars Hillersberg. Och vad jag misstänker är bara för att han är då mot Amerika, mot demokrati och såna saker. Och inte att det är den konstnärliga delen egentligen. För konst är ju en sak och den är intressant. Och den hänger ihop med allting naturligtvis. Men ibland så är det så att saker kallas för konst bara för att de är politiskt korrekta. Och om inte det så skulle det aldrig kunna kallas för konst. Det är tydligen samma sak hänt här nere. Ibland vänstertyper i Cannes, där man har gett ett pris till Michael Moores Fahrenheit 9/11 heter det väl. Och då gör man det och konstnärligt kallar det, för att det här är så bra konst. Jag har inte sett filmen, men jag kan inte tänka mig att den är speciellt konstnärligt. Ja, man inte kallar komedi och falsarier för konst. Det är ett skapande, det ska man kunna säga. Nej, men allvarligt talat, det är faktiskt då det var jäck med det. Så att det verkar vara ytterligare en sån här politisk grej. En annan sak på filmhimlen är ju filmen The Day After Tomorrow heter den väl, som har premiär nu idag till den i New York. Jag tror det skulle vara under helgen här. Och den behandlar alltså The Coming Global Superstorm. Och det är en film, det finns ju många sådana skräckfilmer och framtidsfilmer, katastroffilmer. Och den här filmen är en sån. Och temat är här att global warming, alltså uppvärmningen av jorden som vi håller på med. Men som även har naturliga cykler. Och det är svårt att veta hur mycket människan egentligen påverkar och hur mycket som är naturens egna cykler. Det vet vi inte riktigt hur mycket solen spelar in och sådana saker. Men den här filmen har tagit det som tema och från katastroffilm och pekar på vad som kan hända om uppvärmningen fortsätter och det då slår över till istid. Och för er som tycker det låter konstigt att det här med växthuseffekt och uppvärmning av jorden kan gå över till istid, det är inte så konstigt. Det har jag berättat om tidigare här, men det är helt enkelt, det kan faktiskt ske. Det är helt enkelt så att vi har en balans nu på jorden där stora delar av jorden är någorlunda tempererad så att människor kan leva över stora delar av jorden. Och den här tempereringen sköts i ett väldigt komplicerat intrikat system. Vi har ju Golfströmmen till exempel som tar mycket av den värme som el vid ekvatorn, eftersom solen är som starkast där skulle man kunna säga. Så Golfströmmen tar en hel del av den värmen från ekvatorn och flyttar upp hit till norra Europa så att vi kan leva här. Och det gör ju dels att det blir lite svalare vid ekvatorn och lite varmare här uppe. Och så det blir lagom tempererat på bägge ställena. Skulle Golfströmmen stanna så skulle det bli väldigt hett runt ekvatorn och väldigt kallt här uppe. Sibiriska temperaturer skulle vi få här och det skulle bli mera torka där nere runt ekvatorn. Så att det skulle bli väldigt, det skulle bli mindre områden, geografiska områden där det vore lagom att bo. Och vi skulle behöva mer energi för att värma upp. Här är det kallt och någon skulle behöva mer energi för att kyla ner det där det är hett. Och det skulle vara mindre områden att odla på och sånt här. Så att om det blir allvar av en sån här händelse att Golfströmmen stannar av, vilket den alltså håller på att göra nu ser det ut som, då kan det gå riktigt illa. Och det alltså hänger ihop det här att det först blir varmare och sen att det blir så gott som is. Det kan också bli istid här uppe. Det kan alltså ske ganska snabbt. Man har tittat på hur jorden har betett sig tidigare. Ibland har det bara varit så där mellan 3 och 10 år som det har varit det snabbaste som en istid har slagit till. Och det finns även teorier om att det på vissa ställen kan gå ännu snabbare. Och det grundar man på att man har hittat växter fullt blommade fast infrusna. Och även man har hittat mammutar och djur med fräscha grönsaker i sina magar som... Där har alltså, det verkar som en sån här isida slagit till väldigt hastigt. Men det kan ju också vara lokalt, tror jag, att det kan hända. Hur som helst, det är en film som har det här som sitt tema. Och det är alltså en katastroffilm. Men det intressanta är att den bygger på saker som möjligen skulle kunna hända. Ja, som har hänt i jordens historia tidigare. Det är inte helt uppdiktat, sånt har hänt. Men vi vet ju inte när det kommer hända igen. Bara att det kommer hända. Och vi vet inte riktigt hur fort det kommer gå heller. Så det är bakgrunden till filmen The Day After Tomorrow. Och den har ju fått politisk slagträ också. Det är ju en hel del miljövänner som säger, titta här så du kan gå. Och de har ju rätt till viss del. Men det är lite som med när ska en vulkan explodera? När ska nästa stora meteor träffa jorden och ställa till med en sån här mörkertid? Vi hade ju medeltiden, den mörka medeltiden tror man möjligen har att göra med att det var en vulkan eller någonting som träffade jorden. Vi kan även ha stora vulkanutbrott som kan göra att hela himlen förmörkats över hela jorden. Så att sånt händer ju då och då. Det är varken science fiction eller fantasi, utan det händer, men vi vet inte när det kommer hända och vi vet inte hur snabbt det kommer gå riktigt alltid, och vi vet framförallt inte hur mycket av vår egen inverkan på jorden spelar in i det här. Men det är många som då säger att ja, men då behöver vi kärnkraft. Så att det är många som redan tar den här filmen The Day After Tomorrow som utgångspunkt för sina politiska kalendrar. Vare sig det är för kärnkraft eller mot industri och så vidare. Men det är ganska intressant. The Day After Tomorrow heter filmen på engelska. Jag har ingen aning om den kommer heta på svenska. Jag hoppas att den kommer till Sverige. För jag skulle faktiskt vilja se den. Jag tycker det är intressant. Jag hoppas att de inte har gjort den till en löjlig katastroffilm. Utan att de håller sig till vetenskapliga sanningar. För det är intressanta saker där. Så den filmen har premiär nu i New York här i dagarna. Det är en ting att hålla ögonen öppna för. God morgon. Jag heter Lasse Lundberg. Finns här varje vardag mellan 7 och 8 på Radio Nacka 99,9. Ansvarig utgivare är radioföreningen Nacka. Man kan även höra sändningen på internet. Och när den här sändningen, direktsändningen, är klar på internet så repriserar jag de 7 senaste programmen där. Så det står och går dygnet runt. Och sen har jag startat en ny station som man också kan lyssna till om man vill höra musik. Om man gillar bluegrass, folk, americana, blues, country, oldies och jazz. Så kan man... Kolla på en ny radiostation som jag startade här. Jag har arbetat med den senaste 3 dagarna. Så den står och går nu, dygnet runt. Jag ska väl addera mer och mer musik. Och rent ljudtekniskt är det tyvärr inte riktigt snygga nivåer allt. Jag får se om jag kan fixa det. Men man går till radiolars.com http://www. Eller www säger man i Sverige. Radiolars.com. Det är det enda man behöver komma ihåg egentligen. Radiolars.com. Så kan man lyssna på 2 radiostationer där om man är intresserad. Eller ja, det finns länkar vidare kan man säga. God morgon, jag heter Lasse och kommer tillbaka imorgon igen klockan 7. Ha det så jättebra i alla fall. Sköt om er och god morgon.